Brian Harman ska vinna.
Ja, jag tänkte säga det.
Inte Glover heller, nej.
Varken Glover eller Harman. Lika tråkiga båda två.
Hallå alla glada golfare och varmt välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig i den här podden har jag Wille Moner och Wesley Moner. Vi snackar om allting från golfvärlden och mer det till. Men innan vi hugger in i dagens avsnitt där vi ska självklart gå igenom mycket från Fedex Cup, lite listor och lite tränarspaningar, så ska vi självklart kolla hur läget är med panelen. Så jag tänker att vi börjar med den äldsta brorsan och kollar hur är läget, Wille?
Oh, tack. Det är bra. Lite sliten, ganska långa dagar här under helgen då vi har haft fått göra mycket slit här hemma för att vi ska ha lägenhetsvisning här idag. Ja, så att det har ja, det det är bara jäkla slit alltså.
Ja, kanske flytten som är roligare här innan är ju inte kul egentligen.
Nej,
varför folk ska komma hit.
Nej, bara... precis. Man tänker så här, ja, men hur mycket ska man ha liksom framme och så där, och ja. Men det, jag tror att det blir jättebra. Så att, men det var ganska mycket slit och jäklar vad mycket skit man har samlat på sig. Tonvis med grejer jag har slängt.
Är det så att ni haft någon, liksom, någon där som ska designa liksom själva visningen så att ni får rätt saker framme och lite extra växter som ska fram och liknande? Aha. Eller gör allt dig själva?
Nej, men all cred till min kära Madeleine alltså. Det är, hon har tydligen tillräckligt bra smak som verkligen så att det behövdes ingen stylist.
Okej, vad bra.
Så att, men hade det varit ingen Madeleine här, då hade det nog behövts en stylist.
Ja, vad skönt. Du har en sambo som löser det här.
Ja, exakt. Jag bara hänger med och fixar till.
Ja, Våfflan, har du varit hemma och stylat någonting där hemma? Eller har du gjort något annat den här helgen?
Stylat på banan.
Jag har varit i Sunne och stylat.
Ja, det vet vi av. Nu får du fan berätta. Bra, bra spelat, måste vi säga.
Ja, men tack så mycket.
En minus 8 på tre varv, det tar man ju verkligen med sig. Det är alltid skönt att ha med sig i minnesbanken, oavsett om banan spelas lätt eller svår.
Ja, ja, men absolut så är det ju. Sen hade vi ju nästan 2 timmars uppehåll på finalvarvet också med allt regn som drog in över banan och gjorde banan vattenfylld. Och fortsatte ju regna under dagen, så det var ju väldigt tuffa förhållanden egentligen alla dagar. Första dagarna så var det ju väldigt snabba greener och tuffa flaggplaceringar, och sista dagen var det snabba greener och tuffa flaggplaceringar och regn. så det var en tufft men roligt, så ska jag säga.
Ja, men fan vad kul alltså. Ja, men Sunne är ju en sån här golfklubb, om jag nu minns rätt, liksom, man åker den där skogsvägen, så helt plötsligt så ligger det en golfklubb typ mellan vattnet och vägen på något sätt. Vet jag, på
ja, men i... exakt. Väldigt liten yta för att ha en golfbana på. Men får ihop det väldigt bra.
Ja, okej. Okay. Ja, men då ska vi lite cred till Sunne då. Eller kanske ta till Lukas Norman kanske, som ska få lite shoutout för hans engagemang.
Ja, men exakt. Hade inte gått att genomföra tävlingen utan han, så skulle jag kunna säga.
Ja, han sliter väldigt hårt för att det ska bli den här Värmlands golftävling som han kallar det som. Vi fick ju spela tillsammans med Lukas 2 dagar innan tävlingen startade på Söderby på Taylor Event, och han redan under middagen sen på eventet så satt han med datorn och gjorde gick igenom anmälningslister och deltagarlister och skulle börja skapa startlister och grejer, så att han väldigt mycket att rodda i för att få ihop den tävlingen, men det är skitkul att se sånt engagemang.
Ja, vi får dra in Lukas i podden en gång kanske, jag får vara med och snacka lite grann om vad han har för sig också, nu när ni ändå liksom träffas lite då och då med tanke på TaylorMade och Sam Ambassadör och sådär.
Mm,
Ja, men exakt.
Det är som ett framtidsprojekt egentligen. Men, men jag har väl haft en ganska okej helg också. Tyvärr inte lika mycket golftävlande, men jag får spela en del golf och fått jobba med golf i alla fall. Jag fick för mig att göra sån här monsterdag på jobbet igår. Så jag är ju lagomt sliten i huvudet kan man säga nu på morgonen. Men jag ska försöka hänga med i alla fall när vi drar igenom lite nyheter och lite frågelåda också här. Men vi fick ju in så jäkla mycket frågor här senast. Så jag tänker att jag har försökt selektera ut en som verkar lite rolig i alla fall. Så vi hoppar in i frågelådan innan vi gasar vidare med avsnittet här. Den här veckan så har det kommit en lite härlig fråga som jag tror vi alla har stött på. Och det är att varför säger pre-pandemi-golfare ranch istället för range när man pratar om driving rangen? Ville, har du något svar på den?
Pre-pandemi-golfare? Finns det en sån kategori? Alltså?
Okay, ja, vi ska inkluderas i den tydligen då, eftersom vi är äldre.
Ja, jag tänker mer pensionärer kanske.
Ja, det kanske är den det är, snarare äldre golfare.
Jag vet inte om det är, för det är verkligen sant alltså. Det är ju en del säger ranchen istället för rangen. Eller jag vet inte. Ranch. Jag skulle säga att jag säger ranchen.
Ja, du ska ut och valla boskapen lite grann snarare än att hålla på rangen.
Ja, men jag tror att man har bara försvenskat liksom uttrycket. Range. Annars, men det säger ju att de ska till driving range. Jättebra fråga.
Ja, det är bara en försköning. Inte kanske. Man har bara liksom, vi ska inte få in det här rangen. Gör det engelskt, så får man bara in och...
Ja, men det är ju range som är rätt alltså. För att range är ju liksom en ranch är ju en cowboy style liksom. Det är ju en vallaboskap och hästar och skit. Så att jag vet inte varför. Men jag skulle säga att jag ser nog ranch. Jag går till ranchen. Vad säger ni?
Wesley, vad har du?
Ja, men jag skulle nog också säga men jag ska slå lite på ranchen.
Ja, det är väl liksom enklast kanske. Man har den här liksom förskönade, man säger ranchen.
Ja, men... Jonas då, säger du jag ska gå till min driving range med min rangefinder och skjuta på flyplaceringarna.
Nej, jag tror jag säger garanterat ranchen också. Att när man ska till vi syns på ranchen eller någonting.
Ja, eller hur?
Det går så naturligt. Man har väl bara helt enkelt förskönat uttrycket liksom. Visst, idag när på nyversionen lär ut och säger nog rangen bara för att vara extra tydlig, men när jag pratar om det själv så är det ranch.
Nej, det är riktigt konstigt.
Ja, men jag tror det var, jag måste säga, men jag ska försöka lära ut, nej, men här har vi en range bara för att liksom, men när jag själv ska, ja, men vi är på tävling eller man snackar med någon, ja, men vi syns på ranchen och så går vi dit och börjar slå lite bollar eller någonting så.
Ja, spännande.
Lite udda.
Vad fel är i huvudet på oss.
Ja, har vi något fel sen det här härliga, nere på uppstudsen lite grann? Har vi något fel det här härliga uttryck som man kanske förskönar eller man säger fel oavsett?
Ja, titlist. Titlist. Det är många
varianter. Ja, den är bra också.
Ja, men då måste vi ta den här också, Next Tour-bollen.
Next Tour, ja. jag har ju också, eftersom vi jobbar så mycket med ett kärt företag så har ju vi ganska många namn på det här företaget som vi jobbar med. Men det är allt från Kinectics till Connectic. Kinexit klarar inte så många av tydligen. Utan det är Kinectics och Kinexit och Connexit. Och det där rörighetsgrejen kan också komma.
Det har vi egentligen liksom banden för avsnittet, rörlighetsgrejen.
Ja. Och just det, och jag har också en som jag tycker mycket om som vi använder ju också Coach Now ibland. Och då är det en som säger coachen.
Nej, in i coachen.
Ja, men jag lagt det på coach.
Underbart.
Underbart, det finns. Gör ett kort namn kortare.
Ja, exakt. Eller hur? Man bara, nej, jag kortar av det här lite. Jag vet inte om jag har något mer, men det var ett litet urval på uppstuds.
Ja, men det är bra. Vi har med i alla fall. Jag har inga direkt nu, men du kanske får göra en framtida liten lista och tänka efter lite grann.
Exakt.
Roliga namn som man kunde säga. Felsägningar kanske med olika olika vapen eller olika saker liksom i golfvärlden. Så.
Ja, precis. Ja,
ja, men jag hoppas att du inte fick svar i alla fall på ranchen, liksom, vad vi tycker är rätt eller vad som är rätt snarare.
Ja, exakt.
Men vi tar oss in i det roliga för veckan, och det är såklart Fairways Cup-slutspelet. Oj, oj, oj. Jag säger bara Viktor Hovland, killar. Vi har en norsk vinnare på PGA-touren. Vilken baknia han gör. Wesley, det är ju nästan i klass med dig på Söderby här nu med att skjuta 7 under par på 9 hål.
Ja, men skoja inte. Alltså, 8 treor gör han sista 9.
Jag vet
det,
inte,
måste vara ett nytt rekord.
Ja, det är garanterat på det här BMW liksom, att det är på de här tävlingarna, slutförstävlingen, att någon har skjutit en baknia på 28 slag. Det tror jag aldrig har skett. Att någon har skjutit liksom just 28 slag på en PGA-tävling, det har ju säkert hänt på de här när de har gjort 58 och 59.
Ja, men jag menar alltså göra 8-3.
Ja, ja, det är få förunnat kan man ju säga. Alltså, det
händer helt sinnes.
Ja, alltså den fyran han gör är ju liksom en ganska, den är ganska nära liksom i igelen då, för det är en par femma ju, så att det är nej, han spelade ju helt stört bra. Det var sjukt spännande. Jag såg egentligen rubbet, eller hade rubbet på en tid när vi höll på och körde runt i lägenheten, och ja, vi hade en Rory som liksom, ja, alltså satan i gatan var den där putter-grejen han skulle hålla på med här. Alltså, det var ju inte bra, alltså. På sista varvet här, alltså.
Ja, jag tror du får förklara putter-grejen nu, så alla förstår. De som, ja, men han är vana att se Rory.
Han skulle rycka ut någon skott han hade hemma i garaget, och sen så har han hållit på och försökt få den att funka här nu, men nej, alltså han, om ni tänker, jag som tycker att han behöver verkligen lite charge här liksom på slutspurten. Han hamnade ju på minus 12, och han, det är lite för långt efter, men han, alltså han, det är tre putt, och det är, han liksom dunkar bollen förbi hål med liksom 2 meter, missar den. Han hade något hål där han ja, men sätter upp inspelet till kanske metern, säger det. Ja. Sätter metern, 1,5 meter känns som att det är. Och han har en superbra igelputt, som jag bara står där och jag går ut och sen kollar på putten och säger till Madde bara, men det där är ingenting att se, den där missar man ju inte.
Nej.
Och den putten valde han ju definitivt från 4 fot var den. Så 1,20. Den valde han att missa hålet på.
Ja, det är, alltså man tänker på den här nivån liksom, man brukar inte missa hål liksom från inom 2,5 meter nästan liksom. Det är sällan det sker, känns som att man är alltid där och hugger eller precis utanför, ja. Lyckan, men inte att man, ja, alltså, bommar det på bredden liksom.
Så att vi får väl säga att det var klart bättre när aimpoint helt enkelt på Hovland, det funkade bättre. Han rullade i klart mer, och han var, spelade sjukt bra med hjärnen, och nej, men och Scheffler och Fitzpatrick, de vann ju på minus 17, så Rory var ju en bit efter, men det var ju ett tag där liksom där man kanske tänkte att 14-15 hade räckt. Men sen Hovland gjorde den där sista chargen och gör liksom birdie 17-18, är ju också jättetufft hål, så att det inte heller lätt birdie.
Ja, men tar vi Scheffler, så jag lider med honom nu faktiskt. Nu börjar nästan liksom göra ont i själen. Han tappar ju 1,5 slag liksom på sista varvet på grinerna.
Ja.
Och liksom, alltså, jämfört med Rory, så han puttade ju inte bra liksom, och fick inte ihop det. Man var ändå liksom field average på det här, plus minus noll ungefär liksom. Ja. Men 1,5 slag jämfört med fältet, jämfört med Hovland som tog 3 slag på fältet på puttningen liksom. Det är klart det blir svårt att vinna golftävlingar när man inte liksom har putten som ens är överkomligt okej. Okay. Och liksom, det är det som gör mig så här förundrad, att han sätter sig i position att vara topp 5, vecka in, vecka ut, för han slår så sjukt bra järnslag, Scheffler. Men ändå liksom, så får han inte liksom ta med de här extra vinsterna. Tänk om han har haft okej puttning. Undrar hur många vinster han borde haft den här säsongen om han bara fått okej puttning.
Men det är lite, det är lite så här, man kollar, alla snackar ju att Rory är så dålig putta.
Ja.
Men liksom, Scheffler kommer ju typ undan med att ändå.
Ja, men det betyder bara för att han är så jäkla bra på att slå bollen på pinnen. Alltså, det finns liksom ingen i världen som är i ens närheten. Vi snackar liksom Tiger-nivå på hans hjärnspel.
Ja.
att få boll mot pinnen. Men alltså just putten är ju det. Det har ju inte ens en sportmössa på. Det är ju vi bättre på uppenbarligen just nu än han är.
Ja, men alltså han tappar ju mycket slag såklart på grinden. Men, och det blir lite, det blir väl, det finns ju någonting. Han har ju hållit på och försökt ändra putter här nu. Och han har ju varit så jävla, det har ju varit hela tiden. Men det fanns ju en liten glimt här då att det var... fanns riktigt bra. Han var ju liksom sjua i fältet på tredje rundan på puttningen. Det, så bra har det inte varit någon gång känns som.
Nej, precis. Han märkte att, någon... att det blev bra också. Då märkte vi direkt också skårmässigt att det kom tillbaka liksom. Att han exakt. Fick den här riktigt låga.
Så att jag menar, intressant att se om det kanske, jag menar, såklart vi tycker inte, jag tycker inte, kanske inte skönt att byta putter på en gång. Intressant att det är både Scheffler och de här liksom sätter in det precis vid slutspelet rår det också liksom. Så att kanske liksom om det där är, det finns i alla fall någonting positivt i det att ja absolut det är ju återigen en tävling där han inte är bra med putter men det fanns ändå ja men första rundan också var han 21an tjänade ett halvslag på grina det är också okej okay, liksom men tredje rundan då 1,88 slag tjänade det är andra och fjärde rundan som är dåliga framförallt andra rundan som är 2-2 missade eller tappade.
Ja, så att... man, vi kanske inte ska skälpa han efter sista varvets puttning utan kanske se att bara känna att det ja men det steg framåt kanske snarare att det bara blev som sagt lite minus jämfört med fältet.
Ja, vi får se lite. Vi får se hur det faller ut. Vi ser nästa vecka. Det blir jätteintressant då för nästa vecka om vi ska ta en liten enkel summering här. Då kommer ju då Scheffler starta på minus 10. Och sen kommer han vara tätt följd av Hovland, Rory, Rahm och Lucas Glover samt Max Homa.
Ja, det ska bli spännande att se. Liksom, visst, nu får han kanske det här lilla försprånget som krävs för att kanske vinna tävlingen och vinna slutspelet. För liksom de här två slagen det, då kan han ha en sån här rond som sista varvet och med puttning och liknande och inte riktigt få ihop det men ändå vinna.
Men tänk om det kommer in lite med East Lake förra året och Rorys liksom springande tack alltså, förbi honom.
Vi får ju aldrig räkna bort Rory liksom, var han tre stycken för det ska slutspel.
Nej, och grym på East Lake.
Ja men precis, det verkar vara en av hans favoritbarn med tanke på hur väl hans driver och långa järnspel brukar fungera på den banan. Mm. Liksom det, han kommer absolut vara en favorittippning, tror jag, att skåra lägst på tävlingen, liksom, bortsett från det här alla handikappet som han lagt in nu för slutspelstävlingen för Tour Championship.
Ja, vi får se. Ja, man vill inte liksom jinxa ut för mycket spelare här nu, för det är ju en intressant fantasy omgång som kommer här också då.
Men kan vi bara ta en snabb grej om Hattons bunkerslag?
Ja, då får du dra den helt ogillat själv. Det är det som hände.
Ja, men såg ni det själva?
Nej, jag har inte sett det.
Ja, men han ligger på gränsen för att klara 30:e placeringen.
Yep.
Och han ligger i bunkern. Och måste ju liksom göra par egentligen. För att vara säker typ. Och han försöker gå fört. Och vet inte om han sular eller om han bara träffar bunkervallen och liksom studsar upp på fairway. Och då drar han i först klubban rakt ner i marken. Och sen så kastar han iväg den och liksom bara ställer sig och kollar upp i himlen och tar kepsen över huvudet. Och vet ju liksom själv vad det kostar det där. Och så sätter han upp den, säg 5 ifrån. Ja. Och sen så lippar han ju den precis utanför. Och jag är ju boogie. Men han klarar ju precis på håret. Jonas Bif och Straka var ju lite närmare och ryka. Men han klarade ju... jag tror han blir 27, va?
Ja, 28. 28 blir han. Och det 28. Är ju mycket har att göra med att McCarthy och Tagala inte riktigt spelade så pass vasta. Du är så pass få på gäng då, så att det handlar ju lite mer om delade platser och sådär. Och det var framförallt var det kanske då Tagala och McCarthy som, och Kirk då, som puttas ur lite, bland annat dem. Det var någon bogey som kostade för mycket, som gjorde att Hatton och Spieth och Straka kom in igen.
Nej, exakt.
Tror jag, tror du Hatton skäms lite efter varit hur illa han betedde sig, liksom, och sen går han runt och gråta och trivs sig. Yes, han ändå kom in och får spela slutspelet.
Nej, det tror jag inte. Jag tror
han borde få, lite grann borde han skämmas, liksom, för tanken man ser på, vi kommer säkert länka upp klippet liksom, nu när han visar van hur illa han betedde sig. Liksom. Men det var ju så bedrövligt, liksom, att ändå visade så mycket och så verbalt på banan under ronden.
Ja, nej, men jag tror inte han bryr sig.
Han kanske borde då, liksom, för att
han borde nog göra, men jag tror inte han gör det. Jag tror han skiter fullständigt i.
Ja, han har väl gjort det så många gånger förut ändå, liksom, och slutat bry sig under varvet så här. Det är kanske det ändå, liksom, som gör att han blir säkert bra också, som när han hade de här tävlingarna för några event sen under mitten av säsongen egentligen, när han sköt de här minus 8, minus 9 på sista 14 hålen eller sånt där för att kunna komma topp 5 år också. Att liksom den här förmågan att liksom, när han är inne i det så är han inne i det, men när han alltså inte i zonen och inte hittar spelet, så då är han upp liksom också, kroppen och mentalt på något sätt.
Ja.
Men det kanske vi får ta in någon sportpsykolog istället, istället för att visa att spekulera. Men det, jag tycker det känns lite fascinerande just kring Tyrell, att liksom, när han är het så är han grymt het och liksom en av de som kan skåra lägst. Men när han är utanför zonen så känns det som att det då är han långt borta.
Ja, men det känns som att han förstörs lite för sig själv ofta.
Ja, exakt.
Men är en intressant person och det är intressant att ha med honom i ett lag också. Han är ju en jäkla, han känns som en jäklans vinnarskalle, men det känns också som att han inte kanske är den bästa lagspelaren liksom. När det kommer till vi får se. Vi ser hur han hanterar det. Blir intressant att se honom igen till Ryder Cup och se hur han tacklar den situationen.
Innan vi går vidare till, ska vi bara nämna lite honorable mentions. Vi har ju Willes favorit Tom Kim som levererar en topp 10 med att leverera minus 7 sista varvet.
Tom Kim.
Fantastiskt spelat. Vi har förra veckan och förra veckans vinnare Lucas Glover är ju självklart, han är ju med i slutspelet på grund av att de här vinsterna levererar så mycket poäng till honom, så han är ändå garanterad. Men han tappar lite grann den här veckan, men det är väl också lite sån här, det är väl okej att ha en liten hangover någonstans efter de här otroliga veckorna han haft. Liksom, det är ju verkligen livsförändrande för honom.
Men absolut.
Jag tänker väl att han borde väl ändå kunna hitta tillbaka lite en liten känsla till slutspelet nästa vecka och Tour Championship.
Ja, det får vi. Det blir intressant som fasen alltså. Jag är riktigt taggad.
Ja, det ska bli superkul. Självklart så... Vi får väl hålla våra tummar. Har vi någon liten favorit då tills vi vill ska vinna här till veckan som kommer nu?
Hovland.
Okej, Wesley säger Hovland. Ville säger samma sak.
Nej, men jag vill att Rory vinner.
Rory. Ja, men då säger jag självklart Scheffler då, bara för att jag tycker han har varit den bästa spelaren i säsongen. Och han har varit så konsekvent. Konsekvent fantastisk.
Ja, exakt. Ja, men jag tycker alla tre blir skitkul om någon av de tre vinner. Ja.
Bara blir en fight, så då blir det kul.
Vet vi alla att kommer ju någon trött jäkel och bara går där och vinner istället.
Ja, okej, okay, vi ska dra tre stycken som inte ska vinna snarare. Då vill jag att inte Brian Harman ska vinna.
Ja, jag tänkte säga det.
Inte Glover heller, nej.
Varken Glover eller Harman. Lika tråkiga båda två.
Eller Patrick Kentley.
PC.
Det är Willes favorit.
Ja, han har blivit det nu.
Nej, men det får vara klart med typ så här Wyndham Clark, kan få inte någonting mer.
Nej, men det räcker med en major tycker jag. Vi kan ju inte ge dem mer.
Exakt. Nej, det räcker.
Ja,
jag säger Harman också.
Ja.
Harman, Glover och Wyndham Clark. De tre kan vi väl hoppas inte vara i toppen i alla fall. Så vi får vår lilla superavslutning på den här superrafflande säsongen som det har varit ändå.
Det blir superkul.
Det blir superkul.
Ska vi ta lite en snabb genomgång av vad som har hänt på de övriga världsstora?
Ja, vi gör det. Ville, du får hoppa in och börja med Deep World Tour tycker jag.
Yes, och då hoppar jag in till Deep World Tour där Daniel Brown har spelat otroligt bra. Han har skjutit minus 15 totalt och slår den andra brorsan Fitzpatrick som också har spelat bra och borde nästan vara på PGA-touren nu, kan man ju tycka. Som skjuter minus 10. Så det var engelskt i trion. Eddie Pepperell också har kommit igång och spelat lite bättre här, som har haft lite tunga år också. Hoppar vi vidare till vad vill ni ha för tour nu då?
Jag vill ha Challenge-touren.
Challenge-touren hoppar vi över till och där har vi ingen mindre än finst i toppen. Lauri Ruska som vann på otroliga 27 under. Mycket på grund av att han första rundan sköt 59. Och vi har ju då faktiskt mycket bra svensk spel här också. Vi har Joakim Wikström som kommer delad tvåa på minus 20. Och gör ju en 61 sista rundan som gör att han skjuter upp en himla massa placeringar. Och vi har även Kotte Broberg uppe i toppen. Hannes Rönneblad som har spelat skitbra. Det var väl att han fick komma in den här veckan också, så att han hänger kvar där.
Precis, han fick ju lite ett härligt wildcard från nu, någon av hans härliga managementbolag där. Så han kan få, han får lira nästa vecka också på CT. Precis. Det är ju fantastiskt.
Och ja, snabbt David Nyfjäll, Albin Bergström klarar också katten, Jesper Svensson, Robin Pettersson klarade också katten och Rickard Karlberg. Så att det var många bra svenskar som spelade bra och var med där uppe. Ska vi ta också, vill vi ha någon svensk, vi hade ju faktiskt Marcus Kinnhult på DP World Tour, glömde jag säga att han kom ju faktiskt 12 och Niklas Lemke kom 17. Det var väl väldigt välgjort av de grabbarna.
Jajamän.
Och med det hoppar vi över till damsidan som också var och spelade den här ISPS Handa som heter då i Nordirland. Där bästa tjej blev Alexa Pano på minus 8 efter särspel mot lite fler folk. Och sen så hade vi bästa svensk var Dani Holmqvist på 13 plats. Och det var endast hon som klarade katten inför sista dagen. Det var ju en flertävlingskatt och så det var både andra och tredje katt då. Eller första katt då, som det var två runder och så tredje rundan blev också katt på.
Precis, det var ju ett speltävling i ISPS Handa. Det var ju en tävling på samma spelplats för damerna och herrarna på DP och LT. Så de hade lite, det blev lite färre banor och de ville summera alla på samma anläggning. Så gjorde de så att de tog en extra katt för damerna helt enkelt. Att, då fick de in på samma plats och kunde få in lite mer publik på tävlingen och liknande. Så då fick inte alla spela fyra varv. Helt enkelt.
Ja, och med det så hoppar vi över till den sista delen här. Vi har ju då PGA Championship på Kungsbacka spelats LT Access där Chiara Tamburlini från Switch har spelat jättebra. Minus 12, minus 5 slag. Bästa svensk var Emma Thorngren. Och sen hade vi en himlans massa svenskor med Isabelle Ekström och Emma Kumlin och ja, en himla från svenskor som var uppåt där. Men de var en bra bit efter finnande skåror där. Så med det sagt, och vi har även, ja det är även klart att vi har tre svenskor i Solen Cup-laget.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju egentligen det största vi ska summera i Solen Cup.
Exakt, framförallt när de vinner. Men Maja Stark och Lin Grant och Anna Nordqvist tar sig in i det europeiska Solen Cup-laget. Så att 8 spelare klarade och varav 3 är svenskar, eller svenskor.
Yeah. Ja, om vi ska landa lite där, liksom, alltså vad, nu, om vi ska tänka lite grann, vad kan vi få in? Hur många svenskor kan vi få in egentligen då? Vilka är potentiella, liksom, om vi bortser från de här 3 som du behöver säkra?
Jag försökte fundera på det, men
tänker vi att Madde Sagström kanske får ta sig in?
Ja, det skulle väl vara hon i sådana fall. Jag har svårt att se att det skulle vara någon, jag vet inte, 17, är det någon annan som borde kunna komma in eller? En Madde?
Nej, alltså jag tänker det krävs ju extremt bra spel för om man tar till exempel Linnea Ström. Hon måste ju göra såna otroliga prestationer i slutet här för att kunna ha en chans. Men jag tänker det måste vara Madde nästa tur. För vi hade ju en period här under året där vi hade 4 svenskor. Och det är väl det vi tror vi kan få hoppas, att vi får in 4 stycken totalt.
Ja.
Men sagt, vi har ju också ganska mycket sådana wildcard och sådana captain's picks som vi kan säga i de här sammanhangen. Så det känns som det lutar mot det faktiskt. Att det kanske blir Madde som blir ett pick istället nu när hon tappar sin garanterade plats.
Ja, vi har ju Anna som är, Anna Nordqvist är ju vice kapten då, och sen har vi ju Susanne Pettersen som är kapten.
Ja.
Laura Davis och Caroline Martens är också vice kaptener. Men menar, vi har lite nordiskt där uppe i ledningen, så att det är mycket möjligt att de petar in Madde.
Ja,
Det
och
har ju
kanske
hänt
får lite
förut.
lätt partis då, med andra ord.
Nej, men jag fast det har ju inte hänt. Det har ju hänt förut när det har blivit liksom att ett visst land på kaptensrollen har fått in lite fler spelare åt det här hållet.
Ja, absolut. Jag tänker liksom, Phil Mickelson har ju missat Ryder Cup liksom, på grund av att även fast han vunnit Major samma säsong, så det finns väl möjlighet att Madde kommer in. Och det känns som att nej, men hon bör vara nästa på listan. Jag tycker hon känns så pass bra. Hon har gjort en bra säsong på LPGA överlag med massvis av topp 20, så hon ska kunna slåss om Stanley Cup-platsen på riktigt.
Ja, men hon är ju, alltså Maja Stark är ju 40 plats på damrankingen, och Madde Sagström är 42, och det, ja, nej, men det känns som att hon absolut ska bli dragen där.
Ja.
Sen blir det nog kört, så fyra svenskar behöver vi nog få in.
Ja, nästa därefter, det är ju lite oklart. Det kan jag veta om det är Hedvall eller om det är Linnea Ström, men det är fortfarande
Ja.
det är för många andra europeer som gjort för bra prestationer som tror jag ligger i vägen
Precis.
för en eventuellt extra svenska. Det finns väl en hög med danskar också, som är vassa. Spanjorskorna har ju också en uppsjö av spelare i toppen där som är fantastiska. Så ja, fyra hade väl varit i bästa scenario i alla fall, och det är väl mest vi haft någonsin också, tror jag.
Ja, det måste vara i alla fall i toppen i alla fall.
Ja.
Men med det så summerar vi våra nyheter och rullar vidare in i en ny lista som vi kallar den pinsamma listan, eller hur Jonas?
Ja, men exakt. Jag tänker så här. Nu när vi ändå pratar om lite pinsamma scorer när Wesley har spelat. Nej, pinsamt bra scorer har förstås levererat. Så tänker jag att vi går in på lite andra prestationer, alltså lite pinsamma situationer som kan uppstå på golfbanan. Ja, ny vecka och en ny lista här, grabbar, som ni ska få reagera på. Den här gången så är pinsamma situationer som kan uppstå på golfbanan. Jag har försökt hitta ett urklipp eller ett urval som kan förhoppningsvis ge lite garv kring tillfällen där man skäms över sin prestation eller situationer som uppstår, tror jag. Vi har alla säkert varit med om några, gissar jag, där ute, när man känner att ah, det här gick inte helt under, det här var lite jobbigt.
Ja, det vet jag om.
Det är så absolut.
Ja, men vi testar. Här kommer i alla fall situation nummer ett. Du slicear in på ett annat hål, för att sedan tvingas vänta på att bollen ska spela förbi som spelar på andra hålet, så du kan slå tillbaka din boll till din rätta fairway.
Ska man även börja säga att aj, 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 det råkar bli lite snett här. Ja, nej, men den är ju, ja, framförallt om man måste vänta där, eller att de börjar vinka och man måste liksom så här, ja, att de börjar vinka att man själv ska slå liksom, och de får stå och vänta på en. Ja.
Man vet inte, jag ska först om man står allihopa och bara, okej, vad kör vi? Ska jag springa och stressa som attan för att hacka ut min tillbaka, eller
Ja,
ska man
exakt.
gå förbi?
Ja, precis.
Ja.
Nummer två. När en person ska visa hur någon annan ska göra tekniskt på ranchen, men inte själv kan träffa bollen. Jag tänker här, alla har ju sett den här personen stå på ranchen någon gång.
Oh, shit.
Ah, jag hade en sån riktig sån när jag stod och tränade för några veckor sedan. Där det var en som bara, ah, du måste göra så här, du måste in med armen, ska in där och sen ska du leverera så där och så här. Kolla här nu, ska jag visa en gång. Det funkar varje gång typ. Och så ställer han sig och så bara sula med driven. Sula, topp, sula. Nej. Bollmiss tror jag. Alltså det var helt sinnessjukt. Han var inte nära att träffa bollen. Och framförallt när han liksom låter sig självsäker liksom. Och man bara. Jajamän.
Sen kommer jag till kommentaren efter. Ja, men höll inte ner huvudet bara. Jag ska bara hålla ner huvudet.
Ja, exakt. Nej, lite. Jag kanske ska. Fan, din driver är bättre där. Det känns som mitt skaft lite hårt faktiskt.
Vi alla har sett.
BortförklaringsSM.
Ja, vi har aldrig fått det heller. Kalla kåren som uppstår. Situation nummer tre. Du har slagit ett okej andra slag. Du ligger i greenkanten. Du ska bara lobba upp ett slag över green. Men du tunnar den rakt över ute i skogen på andra sidan.
Åh, oh, nej.
Tacka dig. Vilken tärning var det du gjorde så på, Jonas?
Ursäkta?
Nej, 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 nu har jag har nästan pinsamma listan nu. Jonas.
Jag får lägga till duffen kanske. Hur var det?
Ja, den borde vara en pinsam situation av något.
Ja, jag kanske berätta, alla har inte lyssnat. Vi spelade ju en liten härlig program för massa år sedan på Hagge Golfklubb. Och du har ett scenario egentligen som där alla programdeltagare, proffsen som är deltagare, de ska köra en liten shootout-tävling. Och första slaget innebär en 50-60 meters wedge. Och,
från blöt fairway.
Från en blöt fairway. Och den här gången så, ja, det hade vi slagit några spelare innan för ett slag på green, så var det min tur. Och jag fick för mig att dra en groduft där torven flyger längre än själva bollen.
Alltså alla var rädda för att slå det slaget. Så du slår liksom, alla var stora och tänker bara, nej, det hoppas inte vi jag. Uppförslut också, man slår lite in där så det är lätt att leading edge bara hugger in där. Så att jag tror alla stod och tänkte liksom att det där kan även hända mig liksom.
Ja, så jag fick bjuda på ett bra skratt för alla proffsen och alla glada amatörer som skulle kolla på den här shootouten. Så det var exakt. Det var kul tillfälle.
Ja, bra.
Situation nummer fyra. När du uttrycker verbalt väldigt högt att banan är så jäkla dålig och sen råkar det stå en banarbetare en bit bort som hör allt.
Oh.
Oh. Den.
Nej.
Gärna en sån banarbetare som är så stor så att det känns som att han kan klämma sönder din arm med handen.
Ja, exakt. Sån här som han jobbar där i 20 år är stark.
Exakt, exakt. Han har inga tänger i sin verktygslåda. Han har fingrarna istället. Så jävla nyper.
Då har man på Skansen gått och säger, jag är bara frustrerad på mig själv. Ta inte illa upp banan.
Ja, ah, exakt. Fina rabatter.
Bra klipp i morse. Situation nummer 5. När man väntar på att bollen framför ska gå av green på en kort par 4 eller par 5 för att sedan misslyckas med elementalt med sitt slag och slå bort bollen.
Ja.
Ja, när man ska stå och vänta, man får alltid vänta på det typ jobbigaste hålet också på hela banan.
Ja, den hör ju till.
Ja, det är något hål man bara så här, det här är utslaget liksom, det har jag liksom försökt att jobba med fram en plan och så bara. Ja, hopp. Då sätter vi oss och väntar här då, för att det är två bollar framför oss på 10.
Ja. Oh.
Det är väl förmodligen för att alla andra tänker samma sak om det jävla hålet.
Förmodligen.
Jag brukar tänka på det. Jag tänkte på det. Vi spelar faktiskt. Åh, vilken tävling var det? Det måste ju varit. Det var någon more golf. Nej, det var en future series också. Det är nu kan jag ta Hagge som exempel då. På hål 2. Man är igång. Man är lite nervös i den här ronden. Man spelar klart första hålet. Sen går jag på 2:an. Som är bland de smalaste golfhålen som finns här. Med bortslagen boll till höger och vatten vänster. Och sen blir det alltid kö för att 1:an är så pass kort hål. Och sen att många börjar slå bort
bollen. Och 2:an är så tuff.
Ja, exakt. Det blir som kontrast. Och så får man här 5-10 minuters vänta. Så man får börja om ronden igen lite grann på 2:an.
Ja, och så är det liksom helst en S-ad järn 2 typ. Det är ju bästa.
Ja. För det krävs ju en ganska bra svårt slag från tidigare. Så man måste ju
få det där. Exakt. Den får inte vara för... Alltså, lite tunn järn 2 är inte bra liksom heller. För det är en tuff grin och liksom... Flaggan sitter ofta svårt där. Så att, ja. Det är en mardröm.
Ja. Situation nummer 6. Apropå duffar, du ligger i bunken, bollen ligger perfekt, lite uppförsläge. Du duffar bunkerslaget så den ligger kvar i bunken. Den rör sig 2 decimeter.
Åh, oh, lovely.
Ja, oh, den är finare.
Man känner
speciellt om det är typ så här 18:e green också, du har lite folk som står och kollar på det.
Ja, oh, exakt, alla har...
Det bara kommer sand, bara boll med sand.
Precis, du ser bara den här sandröken flyga upp på kanten. Men vad tog bort i vägen? Situation nummer 7. Det här har vi varit med sedan en tidigare lista. Men när du säger bra slag och det visar sig att medspelarens slag inte alls var bra.
Oh.
Vi vänder på det.
Den är också jobbig.
Ja, man säger typ kör, kör, kör och så bara går det en lång vass.
Ja, exakt. Det kanske kan döpa om det. Nej, men när man börjar prata med medspelarens boll och sen har fel.
Ja, exakt. Det, alltså, det är ju, det har ju inte hänt någon gång liksom. Åh, herregud. Kör, kör. Sitt, sitt, sitt. Och så bara kort om grin. Jag trodde den var längre.
Jag fick ju en sån elak blick här i våras när jag spelade med en dansk på en mårgolf. Och han ska slå en chip från 30 meter. Och var lite med en ganska långsamma grin egentligen. Så jag tror den skulle bli kort innan. Så bara sa, go, go, go! Och så ser man bara rulla ut så här 6-7 meter förbi. Och han kollar på mig. Som bara, om jag, han skulle mörda mig liksom. Trumpetchen när han står. Och bara skamset be om ursäkt och jag ska hålla käften framöver.
Ja, oh, oh, herregud. En dansk gud.
Ska du det?
Situation 8. När du glömt stänga av ljudet på telefonen och det råkar ringa när någon annan ska slå. Den är en gammal goding.
Det är en riktig gammal goding. Surr, surr. Eller pling, pling.
Ja, den är lite klassig egentligen, för det är som pensionärer, det händer lite oftare där när de inte har hittat den här funktionen med att stänga av ljud riktigt.
Och man, nej.
Och så händer det inte bara en gång, utan det händer kanske några fler gånger under varvet. Liksom man hör den här gälla signalen från den gamla knapptelefonen höra eka i bakgrunden.
Ja, jag vet. Jag vet, jag spelade någon, när jag var jätte liksom grön görling, spelade någon dia, så hade jag farsons caddy, hans mobil ring just stup i kvarten. Och han hade mobil, inte ljud, men hade mobilvibrationen på. Jag bara hörde så här vibrationen, och så svarade någon kinkig jäkla Nordea-spelare som tyckte att det var skitjobbigt att man hörde hans vibration i byxfickarna. Så skulle börja om sitt slag där. Jag kom inte, och jag liksom var supergröngörling. Så att, ja, det var en lite pinsam situation.
Var med om det. Situation nummer 9. När handslaget innan eller efter rondon pågår lite för länge. Nu fastnar den här lilla skakningen och man råkar prata lite för länge med någonting. Och så handslaget pågår lite mer än tänkt. Och så känner man så här, nej men nu ska jag släppa. Men den andra släpper inte, så du börjar ta tag igen. Men då känner du att den andra börjar släppa. Och då hamnar den här lilla osynken liksom, när man inte vet om att han ska gå därifrån.
Nej.
Åh, herregud, vad cringe.
Ångest.
Ja, oh, herregud. Eller man ska göra en sån här riktig så här, bara en sån här, alltså så här, en sån här med händerna, och man bara tog knister, träffar varans armbågar typ. Det är också kul.
Ja, eller när man går in med, finns när man den konversationen liksom, man går in, man ska ha handskakning, men andra personer vill göra en härla när man slår in händerna eller boxel och liknande, och så märker man att nej, vi vill inte samma sak. Och så byter man i farten framåt. Och så blir det mellanting där man bara
när den andra
kramar varandra.
När den andra fångar den andras liksom knytnäve i handen. Liksom, kramar om knytnäven. Den har man ju varit med om. Åh, herregud.
Ja. Så här, vi börjar om.
Ja, exakt.
Ja, men det är väl så.
Där känner jag det har nästan blivit värre med åren nu. Efter pandemin.
Ja,
efter,
ja, där är det.
Men då har jag alltid gjort handskakningar.
Ja, jag håller med.
Men nu när man kan liksom ha lite mer val så blir det svårare.
Ja, ja, det skulle jag vilja.
Situation nummer 10. När du spelar i en tvåboll och spelpartnern har en riktigt dålig dag, så du i praktiken får spela en singelrond.
Ja, det där är inte roligt heller.
Nej. Det är ju... Och det man försöker att... peppa och kämpa och det är ingen kul alltså. Jag tror jag lider med alla som hamnar i den situationen alltså.
Ja,
man har ju varit med om det säkert också. Man har en kompis man brukar spela med liksom, ganska nära varandra liksom, och så märker man att den andra har en sån dålig dag där ute att det går inte. Den kommer inte runt banan, och så ska man ändå spela med 18 hålen och ha trevligt tillsammans, för man har sett fram emot den här ronden.
Ja, precis.
Jag har en också här.
Nej, den är helt...
Om jag får hoppa in och flika in den. När man letar efter en boll åt en annan och hittar inte efter 3 minuter, så spelaren får gå tillbaka och slå en ny. Och sen går man vidare och så går till sin boll och hittar bollen då.
Oh. Ja, den är man också skamt. Förlåt för att jag letar så dåligt.
Ja, eller bara, här är ju någonting. Vad spelar du på? Ja, Taylor men nej, det var en Strixon.
Exakt.
Pappa. Nej.
Det där är ångest liksom.
Den där går ju liksom att göra lite också. När man slår från 10 och så är båda två lite tveksamma. Har vi den? Och så säger man, nej, jag tror den är lugn.
Ja, exakt. Och
så
så är det borta. Åh, herregud.
Och så får jag springa tillbaka. Den hänger ihop med nästa situation här, situation 11. När du säger, äsch, den har jag, utan att slå en provisorisk för att sen inte hitta bollen.
Shit.
Ja, det där är ju...
Ja, den är inte kul alltså. Nej, 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 nej.
Slå det här är ju provisorisk.
Ja, det är väl det man har lärt sig kanske längs vägen. Men det här är ett problem som inte direkt proffsen kan ha, med tanke på att de har lite åskådare som alltid ser var han hamnar.
Exakt, exakt.
No.
Situation nummer 12. När du slår ett så dåligt slag från 10 att du inte kommer förbi 10 framför.
Ja, och att folk ska säga, ja, här blir en bira på den.
Ördboll.
Ja, exakt. Jag tycker man inte är så kul alltså. Eller någon elev gör det på någon. Man spelar med dem någon gång på banan så här. Nej, det är inte kul alltså.
Nej,
man mår ju dåligt åt elevens vägnar förstås.
Ja. Nej, det har ju aldrig hänt Jonas Gullberg att det där hänt någon gång i hans långa golfkarriär.
Nej, precis. Nej, jag måste
och Sandra Dörliga har det hänt.
Situation nummer 13 då. När du ska slå ett slag och råka fisa i svingen.
Ja, eller att man behöver göra det innan man ska slå. Alla som lyssnar på podden som vet om den här situationen, det går ju inte att slå annars.
Men vem var det som gjorde det på PGA-touren då?
Jag satt inte med någon doftmätare.
Nej, men man hörde ju.
Va? Hej, det har jag missat.
Jag vet bara att de har filmat in Tiger ibland. Han brukar släppa av någon på 10 helt så här skamfritt och bara kolla framåt och...
Ja, exakt.
Jag rökar innan slår för han inte kan slå med en fis i kroppen.
Ja, exakt. Nej, det är ju olagligt.
Sista situationen här. Det får vi 14. Ja. Den får väl kanske någon av er grabbar spinna vidare på. Men när någon med elvagn tappar kontrollen på elvagnen.
Det där kan jag spinna vidare på. Men det finns ju en väldigt välkänd golfare bland oss.
Ökänd eller välkänd?
Ja, men han är både och. Han glider under radarn, men han är alltid där och hörs ändå. Men han har ju skaffat en sån här elvagn med kontroll då.
Mm-hmm.
Så man kan styra med en liten kontroll och köra framåt då.
Som är liksom, ja, det är ju, för alla välfungerande så ska ju det inte vara några konstigheter.
Allt. Nej, exakt.
Otekniska till tekniska.
Så vi står ju där på green då. Eller vi har precis gått av green och är på väg till nästa tee och då får vi stå och vänta på en boll som är på ett annat hål för de ska slut. Och då hör jag någonting bara, och sen hör jag bara schadunk rakt in i tee-skylten som visar next tee. Då kommer ju den här elvagnen då och ställer sig och snurrar runt och spinner runt den här next tee-skylten när de ska försöka slut. Och den står ju liksom hugger fram liksom där i tjockruffen. Och då är det ju att spelaren som äger den här elvagnen har ju då inte tänkt på att han har det här, utan han tror ju att han har en caddy som kör sin vagn.
Alltså. Det är så jävla roligt alltså. Kan det vara en av våra trogna poddlyssnare också? Så att han kommer höra.
Absolut en av våra trogna poddlyssnare från, ja, vad ska man säga?
Alltså, ja, fängelsehålan.
Ja,
han kan outa.
Ja, man kan ju säga, Säger man så här, han är ju vänsterlirare då. Då vet alla vem
det är. Ja, det räcker. Det räcker.
Det räcker. Han är en trevlig brorsa också.
Ja, det har han.
Ja, men det där är också en klassisk det här. Alltså just med elvagnen. Alltså, för jag har ju själv gjort det. Man har gått sina tankar, man har en vanlig vagn och man ska bara ställa den vid grinkanten och så tar man upp putten och börjar gå in mot grin och sen hör man någonting rulla av grinen sakta men säkert så här och så ser man sin elvagn på backen och välter eller någonting. Det händer ju, måste hända på daglig basis på våra klubbar.
Ja.
Men ja, det är fruktansvärt roligt i alla fall.
Ja, det var ruggigt roligt. Sen försöker vi liksom ropa på honom för att han ska få stänga av den, men han fattar inte att han har sin elvagn fortfarande. Sen kommer han på den när han inser var fan är min vagn. Då ser han oss stå och vinkar till honom.
Det är jäkla lubbande, gissar jag.
Nej, men då stängde han av den bara.
Var ni schyssta nog och... Ja, okej.
Okay.
Men det där var vår lilla lista, Gaga. Bra jobbat alltså. Bra det jobbat. Var mycket osköna situationer, kan jag säga.
Ja, helt klart.
Har ni några egna så kan vi be våra lyssnare egentligen att skicka in den till oss. Vi har ju dels på min mailadress, men annars så finns det ju självklart via Instagram. Där går jag bara att in ett DM något snyggt med en story. Så tar vi självklart med den till vår framtida pinsam station som kan uppstå.
Ja, gör det. Det tycker jag.
Men till det så hoppar vi in i veckans tränarspaning.
Ja, då ska vi hoppa in i veckans tränarspaning. Och den här veckan så tänker jag att vi ska diskutera lite grabbar om... Ja, men hur ska man göra när det kommer till att ta en lektion? När ska man ta en lektion? Och finns det någon tid man inte ska ta en lektion på? Ska man ta en lektion inför helgens stora tävling? Eller ska man bara ta lektioner under vintern och sådär? Jag har ett tydligt exempel på varför jag tycker att det är viktigt att man bygger upp en heltids, eller liksom en helårsplan tillsammans med sin tränare. Hur man ska träna. Hur man ska ta lektionerna för att kunna både underhålla tekniken men även jobba på tekniken. För jag fick en sån tydlig situation. Jag hade en elev, svingade riktigt, riktigt bra. Han jobbade stenhårt under vintern och sen så var spelaren så nöjd, hade uppdaterat lite grejer i bagen och sådär, och så kom han ut och spelade skitbra i våras, och det såg riktigt bra ut svingmässigt. Och sen så kom spelaren nu här i akut, så jag fick liksom akut ringas in för en liten större session här under helgen. Så att mitt i stället så fick jag bränna ut till Ingelsta och köra en liten session med spelaren. För då hade liksom det bara rasat, kunde inte slå bollen från allt över en järnsjua liksom. Så sexan till driver var liksom tufft att slå med. Och sen så började spelaren slå och sen ser jag liksom, ah men shit, spelaren har gått och blivit liksom 9 grader utifrån och 12 grader ner på bollen med en järnsju. Och det och ja, svårt med ganska stängt blad, så att det liksom kom inte ut så mycket bollflykt utifrån slagen. Och där landade jag i att titta på hur svingen såg ut här i våras. Alltså det var så natt och dag på en nybörjare hade kunnat se skillnaden, en okunnig golfare hade kunnat se skillnaden mellan de två svingarna, april kontra augusti. Och där fick jag försöka, vi rättade till det, vi hittade en jättebra del och så här, så spelaren kom tillbaka ändå relativt snabbt. För om man lär sig vissa saker så är det ganska lätt att komma tillbaka i dem. Men där sa vi att men till nästa vinter, för att spelaren var jättenöjd med hur vinterträningen hade varit, och sa att men vi ska givetvis fortsätta med en vinterträning, bygga upp det. Sen till nästa vår så måste vi mer regelbundet hitta ett sätt bara för att underhålla tekniken. Det handlar ju inte om att bygga vidare eller liksom bygga om tekniken under sommaren, under säsong. Men det är jäkligt viktigt för spelarna att inte ramla ifrån det man har satt och det, allt det jobb man har lagt ner. Att då tappa bort, att få koll på sina siffror, ha koll på hur svingen håller sig i takt och att man inte blir 12 grader i bollen utan man håller sig kanske 6 grader i bollen med en 7. Och inte 9 grader utifrån utan kanske bara 1 grad utifrån. Det är ju jätteviktigt. Eller vad säger Våfflan?
Ja, men exakt. Det är ju så vi tränar precis exakt likadant liksom. Att de största teknikförändringarna gör man ju under vintern, men sen så måste man ju liksom under hela sommaren året också uppehålla och kolla av att man gör som man ska göra. Och inte hittat på någon annan dumhet som gör att man inte gör som man ska göra.
Nej, precis. Underhålla, inte uppehålla. Du sa <Tvärtom. laughs> uppehålla.
Ja, jag menar underhålla.
Ja, förstår det. Ja, men Jonas då, tycker du reflektioner från det jag drog igenom?
Nej, men det är självklart så måste du ju uppehållas och underhålla. Eller underhållas var det va?
Underhålla.
Underhållas, underhållas under säsongen. Självklart, även under sommaren. Jag vet ju bara för egen del, liksom, den här säsongen så har jag haft lite problem med att missa kanske många teknikpass som jag har kört under sommarhalvåret, och då kanske inte det har underhållit som det skulle, och gjort att vissa tendenser som jag har, starka tendenser, har glidit tillbaka som det som har jobbat emot under vintersäsongen. Så det är väl liksom viktigt bara att komma till insikten att ja, men det här med att träffa en tränare regelbundet, det är nog det som är viktigt snarare än kanske att lägga en tung teknikförändring under vintern. Visst, det är ju självklart bonus som du har den möjligheten att träna mycket golf på vintern också. Men jag tänker liksom att bara att du träffar en tränare med jämna avstånd och får en avcheckning, och du får en ny support och ny hjälp med någon som kommer lite mer insikter om hur nuläget är, så kan du ju självklart alltid bli lite bättre, eller alltid finslipa lite till. Och jag tror att det är väl det som är den största nackdelen, att så många där ute, oavsett nivå egentligen, det blir väl ännu tydligare desto mindre golf man spelar, att du kanske träffar en tränare lite grann på hösten och sen så tänker man att det här är nu lite förändring, och sen så går det en vinter och sen så tänker man ja, men det är ju det höstas, det måste ju fungera, och så spelar man en säsong, går inte bra, och så börjar man om i loopen när det börjar gå dåligt mot augusti igen. Och för oss proffspelare så är det också tydligt liksom att man kanske lägger ett sjukt tungt arbete på vintern och gör jättebra jobb som man spelar supergolf när man kommer ut i april på första tävlingarna, men sen inte fortsätter hålla i det tekniska. Och så börjar resultaten försvinna och man är tillbaka liksom vid utgångspunkten nästan, även igen på hösten. Det är väl det man vill försöka undvika.
Ja, precis. Så jag tänker att jag skulle nog vilja rekommendera, som en summerad tränarspaning här, så skulle jag vilja säga att sök upp en tränare som har en bra helårsplan, eller tränarteamet som har en bra helårsplan med både vinterträning och sommarträning och alla dess olika aktiviteter, som har en bra liksom portfölj. Sök upp dem, ta en spellektion, ett antal hål, 8 hål, 9 hål, 12 hål, vad 17 det nu kan vara, en liten session, investera dig i din golf så att du går ut, spelar en runda tillsammans med tränaren, prata om hur ni ska lägga upp vinterträningen så att tränaren kan se lite, men så här ser spelet ut, så man kan lägga en tydlig liksom checklista att det här behöver man göra under vintern, det här grejerna du behöver utveckla, utrustning, det här behöver du kanske uppdatera, så man kan få en bra prioriteringslista. Och sen så ser man kanske, okej, det behöver grinläsning, det kan vi ta till våren. Det här kan vi göra då. Så man kan få en bra prioritering på vart du bör lägga kraft och energi från olika delar. Där kan ju verkligen träna hjälpa till med. Inte bara komma där som sving, utan se till att göra en riktigt bra, seriös upplägg för din träning här under kommande höst och vinter. Och så här. Så ta chans här under hösten, för då finns säkert tider för många tränare att kunna köra en liten spellektion. Jag har ju haft en hel del och det brukar vara sjukt givande, och eleverna tycker att det brukar vara väldigt roligt för att man får en bra sagt prioriteringslista vad man behöver göra. Ja, med det sagt så avslutar vi veckans tränarspaning och tackar alla er som har lyssnat på våran podd. Vad säger ni, grabbar? Är ni nöjda med dagens podd?
Ja, men det är jag verkligen här alltså. Ja, det är skönt att gå igenom den här härliga listan, och jag tror att vi har hjälpt många där ute att man kanske bara förstår liksom att träffa en tränare med jämna avstånd. Det behöver inte liksom vara varje vecka en timme, utan det kan räcka med en 25 minuter, det kanske bara tredje vecka, mest för att få supporten, att man petar sig in i på rätt väg igen. Och jag tror att vi har löst helheten för alla golfare där ute.
Ja, men det tror jag verkligen. Jag tror att sen så gäller det bara att man hittar liksom rätt team som funkar. Och som har erbjudit de möjligheterna. Inte alla som erbjuder de möjligheterna. Så att, det gäller att hitta rätt ställe. Men då vet man att man kan komma till Jonas, eller man kan komma till oss. Om man är i krokarna. Stort tack för idag. In och följ oss på våra sociala medier och följ oss på Spotify. Glöm inte heller att skriva in i veckans frågor om det är någonting ni undrar över. Några roliga grejer som ni vill veta mer om. Jonas kanske laddar med en större frågelåda. Det har ju kommit mycket frågor nu, så att vi får se vad det blir för roliga grejer som kommer härnäst. Och sen så har ni roliga listor eller tips och så här, så får ni jättegärna skriva in dem, för vi har lite på lager här, så att det kommer komma fler spännande grejer i framtiden. Stort tack för mig. Och
tack från oss alla.
Ja, exakt. Tack från alla.
Ha det bra.
Hej.